Kapitel 5. En annorlunda dans. Gyllene hjorten gjorde skäl för sitt storslagna namn på de flesta vis. Det stora skänkrummet var möblerat med polerade bord och bänkar vars ben var snidade som rosengrenar. En skänkflicka i vitt förkläde hade som enda uppgift att sopa det vita stengolvet. Ett brett band av slingerornament i guld och blått prydde de vitrappade väggarna strax nedanför det höga taket som hölls upp av kraftiga bjälkar. Eldstäderna var klädda i sten och på båda två pryddes spiselkransen av reliefer föreställande en krongjord spock som höll en vinbägare i sina horn. Själva härden hade man dekorerat med några kvistar med gröna blad och uppe på den ena spiselkransen stod ett högt, blygsamt guldsmyckat ur. I bakre delen av lokalen spelade en grupp musikanter på en liten upphöjd scen. Det var två svettiga män som i bara skjortärmarna spelade klagande toner på varsin flöjt. Ett par andra med niosträngade knälutor och en rödmosig kvinna i blårandig klänning som med ett par tunna hammare trakterade ett hackbräde på spinkiga ben. Mer än ett dussin skänkflickor i ljusblå klänningar och vita förkläden hastade in och ut med raska steg. De flesta var söta, även om en del var lika gamla som husmor Delvin som ägde värdshuset. En rundnät liten kvinna med det grå håret samlat i en rund knut i nacken. Det var ett ställe helt i Märts tycke. Det formligen dröp av välfärd och bekvämlighet. Han hade valt det för att det låg nästan mitt i staden, men dess övriga företräden hade inte skadat. Likväl var inte riktigt allt som det borde vara på Merons näst bästa värdshus. Doften från köket avslöjade att det vankades fårstek och rovor igen, tillsammans med den ofrånkomliga kryddiga soppan. Matångorna blandades med lukten av torrt damm och hästar utifrån. Nå, mat var onekligen ett bekymmer i en stad fullproppad med flyktingar och soldater, och än fler av de senare i lägren som låg runt byn. Ljudet av marschlåtar framförda av skrovliga mansröster kom och gick på gatan tillsammans med stöveltramp, hovslag och svordomar över värmen. Också i skänkrummet var det varmt. Utan minsta vindpust som kunde skingra hettan hade man öppnat fönstret skulle snart allt och alla i rummet ha varit täckta av damm och det skulle ändå inte ha hjälpt mycket mot värmen. Meron var en veritabel stekhäll. Så vitt Mert kunde se var hela den förbannade världen på väg att torka ut och han ville inte tänka på varför. Han önskade att han kunnat glömma hettan, glömma varför han var i Meron, glömma allting. Hans eleganta gröna rock med guldbroderier på kragen och manschetterna var uppknäppt och han hade snört upp sin fina vita linneskjorta. Och likväl svettades han som en häst. Det skulle kanske ha hjälpt att lossa på den svarta sidensjal han hade i knuten om halsen. Men det gjorde han sällan när någon såg på. Han drack ur det sista av sitt vin, ställde ner den polerade tändbägaren på bordet och fäktade sig med sin bredbrättade hatt. Så snart han drack någonting svettades han genast ute igen. När han hade valt att ta in på gyllene hjorten hade furstarna och officerarna i röda handen följt hans exempel, vilket innebar att alla andra höll sig därifrån. Det missagade dock för det mesta inte husmor Delvin, eftersom furstarna och furstesönerna i handen var så många att hon kunnat fylla sina rum 5 gånger om, och deras sort betalade bra. Kom sällan i slagsmål och gick vanligen ut innan det blev någon blodsspillan. Nu satt emellertid bara 9 av dem vid skänkrummets bord och med jämna mellanrum tittade värdinnan på de tomma bänkarna, klappade sig på hårknuten i nacken och suckade. Hon skulle inte få mycket vin sålt före kvällen. En stor del av hennes intäkter kom från vinförsäljning. Musikanterna spelade däremot på av hjärtans lust. En handfull furstar som uppskattade musiken, vad musikanterna anbelangade, var vem som helst med guld i börsen värd att tilltalas med i snåd, kunde vara mer generösa än ett helt rum fullproppat med ofrälse. Dessvärre var det bara Mert som lyssnade, och var tredje ton fick honom att grina illa. Egentligen var det inte deras fel. Musiken lät nog så bra om man inte visste vad det var man hörde. Det gjorde Mert. Han hade själv lärt om sången genom att klappa takten och nynna melodin. Men det var ingen annan som hört denna visa de senaste 2000 åren. Det bästa han kunde säga var att de hittat rätt takt. Ett brottstycke av en konversation nästlade sig in i hans medvetande. Han la ifrån sig hatten, viftade med bägaren efter mer vin och lutade sig över bordet mot de tre män som satt och drack vid grannbordet. Vad pratar ni om? Vi försöker komma fram till hur vi ska kunna vinna tillbaka lite av våra pengar från dig, sa Talmanes över sin vinbägare utan att le. Han var inte uppbrakt. Talmanes hade bara levt ett par år mer än Mert 20 och var huvudet kortare än han. Han log sällan. Mert kom alltid att tänka på en spänd stålfjäder när han såg honom. Ingen kan slå dig i kortspel. Han anförde hälften av Röda Handens kavalleri och var förste härifrån Carhain. Men likväl hade han rakat och pudrat främre delen av gässan, även om svetten fått en del av pudret att rinna bort. Det var många av de yngre adelsmännen i Carhain som hade anammat denna soldatfrisyr. Därtill bar Talmanes en osmyckad rock utan de färgränder som kännetecknade en ädling, trots att han hade rätt att bära en ansenlig grad. Det stämmer inte, protesterade Mert. Förvisso, när turen var med honom var den oslagbar, men den gick i vågor, framförallt när det gällde saker med så mycket ordning som en kortlek. Blod och aska. Förra veckan vann du 50 guldkronor av mig. 50 guldkronor. För drygt ett år sedan skulle han ha slagit dubbla baklängesvolter om han vann en enda krona och gråtit vid blotta tanken på att förlora den. För drygt ett år sedan hade han inte haft en krona att förlora. Hur många hundra har jag förlorat då? Frågade Talmanes torrt. Jag vill ha en chans att vinna tillbaka några av dem. Om han någonsin började vinna över Mert mer ihållande skulle han också börja oroa sig. Liksom större delen av Röda Handen betraktade han Merts tur som ett slags talisman. Tärning är förbanne mig värdelöst, sa Darrid. Anföraren för Röda Handens fottrupper drack törstigt och ignorerade den grimas som bara delvis doldes bakom Nalesins pomaderade skägg. De flesta adelsmän Mert träffat betraktade tärning som ett simpelt spel, endast värdigt bönder. Inte en enda gång har jag sett dig avsluta ett tärningsparti med mindre pengar än du hade när du började. Det måste vara någonting som du inte har någon kontroll över, där du inte gör någonting själv, om du förstår vad jag menar. Darrid var bara en aning längre än sin landsmän Talmanes, men gott och väl 15 år äldre. Hans näsa hade blivit knäckt upprepade gånger och i hans ansikte korsades tre vita ärr. Han var den enda av de tre som inte hade adligt blod, och även hans panna var rakad och pudrad. Darrid hade varit soldat i hela sitt liv. Vi tänkte på hästar, sköt Nalesin in samtidigt som han gjorde en gest med sitt tändstop. Denne fyrkantige man var längre än Carhanierna och ledde andra hälften av Röda Handens kavalleri. Mert hade många gånger undrat varför han behöll sitt ståtliga svarta skägg trots hettan. Men Tyrenien ansade det varje morgon för att bibehålla den vassa spetsen. och medan Darrid och Talmenes bar sina enkla rockar uppknäppta hade Nelly Sheen sin av grön siden med typiska tairenska puffärmar med slitsar och manschetter av gyllene siden atlas knäppt ända upp i halsen. Hans ansikte glänste av svett, men det tog han ingen notis om. Bränne min själ. Men din tur står sig både i strid och kortspel. Och tärning, tillade han med ännu en grimas åt Darrids håll. Men i kapplöpningar hänger det bara på hästen. Mert log och satte armbågarna mot bordskivan. Skaffa dig en bra häst så får vi väl se. Kanske skulle hans tur inte påverka en hästkapplöpning. Frånsett olika hasardspel visste han aldrig säkert i vilka sammanhang den skulle göra sig gällande eller när. Men han hade vuxit upp som son till en hästhandlare och hade nog så bra blick för hästar själv. Vill ni ha vinet eller inte? Jag kan inte skänka i om jag inte når bägaren. Mert såg sig om över axeln. Skänkflickan som stod bakom honom med en tändkanna i handen var kort och slank, en blekkindad skönhet med mörka ögon och svarta lockar som krusade sig över hennes axlar. Och det klara, melodiska Carhane-målet fick hennes röst att likna ett klockspel. Han hade haft ögonen på Betsy Shilwin ända sedan första gången han kom in på gyllene hjorten. Men det här var det första tillfälle han fått att tala med henne. Han hade alltid fem saker som måste göras omedelbart och 10 andra som skulle varit gjorda igår. De andra männen hade redan återgått till sitt vin och lämnat honom så ensam med kvinnan som han kunde bli utan att de lämnade rummet. De var taktfulla, till och med de båda adelsmännen. Med ett brett flin svängde Mert benen över bänken och höll fram bägaren så att hon kunde hälla upp. Tack Betsy, sa han och fick en kort nigning till svar. När han frågade om hon inte ville hälla upp en bägare åt sig själv och göra honom sällskap ställde hon emellertid ifrån sig kannan på bordet, la armarna i kors framför bröstet, la huvudet på sned och tittade på honom. Det tror jag knappast att husmor Delvin skulle tycka om. Nej, minsann, det tror jag inte att hon skulle. Är ni en furste? Alla följer er minsta vink, men ingen kallar er ersnåd. De bugar knappt en gång, och bara de ofrälse. Märts ögonbryn sköt i höjden. Nej, sa han, med bryskare ton än han tänkt sig. Jag är inte någon furste. Rand kunde låta folk svansa runt och kalla honom först draken och annat i den stilen. Men det var ingenting för Matrim Cawthon. Nej, sannoliken inte. Han tog ett djupt andetag och lockade fram sitt leende igen. Vissa kvinnor försökte alltid få män att tappa balansen. Men det var en dans som han kunde utan och innan. Kalla mig bara Mert, Betsy. Jag är säker på att husmor Delvin inte skulle ha någonting emot om du bara satt här med mig en stund. Jo då, det skulle hon. Men prata lite kan jag väl. Du är säkert nästan en furste. Varför har du på dig den där i den här hettan? Hon böjde sig fram och petade på sjalen runt hans hals så att den gled ned en bit. Han hade inte märkt att knuten löste upp sig en aning. Vad är det här? Hon följde det bleka, kullriga märket som löpte runt hans hals. Har någon försökt att hänga dig? Du är för ung för att vara en förhärdad brottsling. Han drog undan huvudet och skyndade sig att knyta sjalen igen så att ärret doldes. Men Betsy lät sig inte hejdas. Hon stack handen innanför hans uppsnörda skjorta och fiskade fram den silvermedaljong i form av ett rävhuvud som han bar hängande i en läderrem. Var det för att du stal den här? Den ser värdefull ut. Är den det? Mert ryckte åt sig medaljongen och stoppade tillbaka den där den hörde hemma. Kvinnan gjorde knappt uppehåll för att andas. Åtminstone inte så länge att han hade någon möjlighet att få ett ord med i laget. Han hörde Nelly Sheen och Darrid skrocka bakom honom och blev mörk i synen. Den tur han hade i spel förvandlades ibland till sin raka motsats när det gällde kvinnor, och det tyckte de alltid var roligt. Nej, om du stulit den skulle du knappast ha fått behålla den, pladdrade Betsy vidare. Och om du nästan är förste kan du förstås äga sådana saker. Det var kanske för att du visste för mycket. Du ser ut att vara en ung man som vet en hel del, eller tror att han gör det. Hennes läppar kröktes i ett av dessa små lustiga leenden som kvinnor ibland log när de ville göra en man förvirrad. För det mesta betydde det inte att de visste någonting, men det var vad de ville få en att tro. Försökte de hänga dig för att du trodde att du visste för mycket, eller för att du låtsades vara en furste? Är du säker på att du inte är en furste? Nu skrattade Jared och Nelly Sheen högt, och till och med Talmanes skrockade, även om de försökte ge sken av att det var åt någonting annat. Mellan skrattsalvorna lyckades Jared få fram någon historia om en man som föll av sin häst. Men det var ingenting roligt i de brottstycken som Matt uppfattade. Han höll emellertid kvar sitt leende. Han tänkte inte ge tappt, även om hon kunde prata fortare än han kunde springa. Hon var väldigt söt, och de senaste 2 veckorna hade han bara pratat med Jared och svettiga män som ibland glömde att raka sig och allt för ofta gick utan möjlighet att bada. Betsys kinder glänste av svettdroppar, men hon gav ifrån sig en mild doft av lavendeltvål. Nej, faktum är att jag fick den där skråman för att jag visste för lite, sa han i lätt ton. Kvinnor tyckte alltid om när man inte gjorde stort väsen av sina ärr, och ljuset skulle veta att han hade börjat få ärr så det räckte. Nu vet jag för mycket, men då visste jag för lite. Man kan säga att jag blev hängd för kunskap. Betsy skakade på huvudet och plutade med munnen. Det låter som om det där skulle vara fyndigt, Mert. Unga furstar är alltid kvicka och fyndiga. Men du säger att du inte är någon furste. Dessutom är jag en enkel kvinna, och kvickheter går mig spårlöst förbi. Enkelt tal är bäst, tycker jag. Eftersom du inte är någon furste borde du prata enkelt och redigt. Annars kanske någon tror att du försöker spela adelsman. Ingen kvinna tycker om en man som försöker låtsas att han är någonting annat än han är. Du kanske kan förklara vad det var du försökte säga. Det började bli svårt att hålla kvar leendet. Ordväxlingen med Betsy gick inte som han hade tänkt sig. Han kunde inte avgöra om hon verkligen var fullständigt korkad eller om hon bara lyckades få honom att snubbla över sina egna öron i hans försök att hänga med. Hur det än var med det, så var hon fortfarande söt och luktade fortfarande lavendel istället för svett. Jared och Nelly Sheen verkade vara på väg att storkna, och Talmanes nynnade melodin till En groda på isen. Så han halkade runt med fötterna i vädret, minns han. Mert ställde ifrån sig bägaren och böjde sig över Betsys hand. Jag är den jag är och inte mer än det. Men ditt ansikte får mig att glömma alla ord. Det fick henne att blinka. Vad de än sa så föll alla kvinnor för vackert tal. Får jag lov? Han väntade inte på svar utan ledde henne till en tom golvyta mellan borden som sträckte sig längs hela skänkrummets längd. Med lite tur skulle dansen sakta ned hennes tunga en aning, och det verkade faktiskt som om han hade tur den här gången. Dessutom hade han aldrig hört talas om en kvinna vars hjärta inte mjuknade av en sväng om på dansgolvet. Dansa med henne, så förlåter hon mycket. Dansa väl, så förlåter hon allt. Det var ett mycket gammalt talesätt. Mycket gammalt. Betsy tvekade, bet sig i underläppen och tittade efter husmor Dalvin. Men den trinda lilla värdinnan bara log och visade med en gest att hon kunde fortsätta. Sen klappade hon fåfängt på hårslingorna som hela tiden ville krypa ut från bullen i nacken, och återgick till att se till att de andra skänkflickorna arbetade lika hårt som om det varit fullt vid alla bord. Om husmor Delvin ansett att någon man uppträdde på ett opassande vis skulle hon ögonblickligen ha ingripit. Trots sitt fridsamma yttre bar hon en kort påk innanför kjolen och hon använde den ibland. Nelly Sheen höll fortfarande ett öga på henne när hon kom i närheten. Men vad fanns det att invända mot att en spendersam kar ville ta sig en sväng om? Mert höll Betsys händer och sträckte ut dem. Utrymmet mellan borden borde räcka precis. Musikanterna började spela högre, om också inte bättre. Följ mig, sa han till Betsy. Stegen är enkla i början. Han började röra sig i takt med musiken. Ned, upp och så ett glidande steg åt höger. Och så drog man vänsterfoten efter. Ned, upp, sidosteg och släp med utsträckta armar. Betsy hittade snabbt mönstret och dansade med lätta steg. När de var framme vid scenen lyfte han mjukt hennes armar över huvudet och snurrade både sig själv och henne så att de kom rygg mot rygg. Sen var det ned, upp och sidsteg. Vända sig mot varandra igen. Ned, upp, sidsteg och vänt. Om och om igen. Hela vägen tillbaka till där de hade börjat. Hon föll in i de nya stegen lika snabbt och log upp mot honom varje gång turerna tillät det. Hon var verkligen söt. Nu blir det lite mer invecklat, sa han tyst, och vände henne så att de stod sida vid sida, vända mot musikerna med korsade handleder framför sig och händerna i varandras. Höger knä upp, en liten spark åt vänster och så glida framåt och åt höger. Vänster knä upp. Liten spark åt höger, glida framåt och åt vänster. Betsy skrattade medan de zigzackade sig framåt scenen igen. För varje gång de vände blev stegen allt mer komplicerade. Men han behövde bara visa henne en gång för att hon skulle följa dem. Lätt som en fjäder i hans händer varje gång de vände, vred sig och snurrade runt. Bäst av allt var att hon inte sa ett ord. Han fångades av musiken, även om det saknades toner här och där, tillsammans med dansen och allt medan de gled fram och åter över golvet, gled minnena fram genom hans huvud. I detta minne var han huvudet högre, med långa gyllenblonda mustascher och blå ögon. Han hade på sig en bärnstensgul sidenrock, omgjordad med ett rött skärp. Kragen var finaste barsinerspets och på bröstet glänste gula safirknappar från Aramel. Den han dansade med var en mörk skönhet, ett sändebrud från Athanmere, havsfolket. På den tunna guldkedjan som förband hennes näsring med en av de många örringarna hängde små medaljonger som visade att hon var vågmästarinna av Clan Shordin. Han brydde sig inte om hur stor makt hon hade. Sånt fick kungen bekymra sig över. Inte en första halvvägs upp på rangstegen. Hon var vacker och lätt i hans armar. Och de dansade under den väldiga kristallkupolen vid Shemals hov. I en tid då hela världen avundades Coromandas prakt och styrka. Andra minnen fladdrade runt kanterna. Lade sig i vägen för minnet av dansen. Morgondagen skulle bringa nyheter om ökande troll och räder från stora fördärv. Och en månad längre fram skulle de nås av bud om att Barsin, de gyllene spirornas stad, låg bränd och ödelagd. Och att troll och horderna var på väg söderut. Det var början till vad man senare skulle kalla för troll och krigen, även om ingen använde det namnet i början. 300 år av oavbruten strid, blod, brand och förödelse innan man lyckades driva tillbaka trollockerna och utrota svartfurstarna. Det var också början till slutet för Coromanda med all sin makt och alla sina rikedomar. Och för Essenia med sina filosofer och aktade lärosäten. För Manetharon och Aaron och alla de 10 rikerna. Trots en slutlig seger krossades de till spillror ur vilka andra riken skulle växa fram. riken där 10 rikens förbund bara var en legend från en lyckligare tid. Men det låg i framtiden, och han drev ut dessa minnen för att kunna njuta det han hade. I kväll dansade han mönsterdansen med... Han blinkade till, överraskad av solljuset som strömmade in genom fönstren och det ljushyllta ansikte som var vänt upp mot honom, täckt av en tunn mask av svett. Han var mycket nära att snärja in sig i Betsys ben där de båda virvlade fram över golvet, men fann sig innan han lagt krokben för henne. Stegen kom av sig själva. Denna dans var hans lika säkert som att minnena var det, lånade eller stulna, men så mjukt sammanvävda med hans egna att han inte längre kunde avgöra skillnaden utan att tänka efter. De var alla hans nu och fyllde ut luckorna bland hans egna minnen. Han kunde lika gärna ha upplevt dem själv. Det hade varit sant det han sagt om ärret runt sin hals, hängd för kunskap och för brist på kunskap. 2 gånger hade han stigit in genom en cheer and grill som en fullfjädrad idiot. En enfaldig bondtölp som trodde att det skulle vara lätt som att ta en promenad över ängarna hemma vid. Nå, nästan lika lätt i varje fall. Vad som hade hänt stärkte bara hans misstro mot allting som hade med kraften att göra. Första gången hade han fått höra att det var hans öde att dö och leva igen, tillsammans med en mängd andra saker som han inte heller velat höra. En av de sakerna hade fått honom att hamna på sin andra resa genom en cheer and grill, och det hade lett till att han fått en snara om halsen. Han hade tagit en rad steg, ett i sänder, och varje gång av goda skäl eller ren nödvändighet. Och vart och ett hade fört honom till situationer han aldrig kunnat föreställa sig. Hela tiden fann han sig insnärjd i denna dans. Han hade verkligen varit död tills Rand skar ner honom och återupplivade honom. Än en gång lovade han någonting som han lovat sig själv 100 gånger förut. Att aldrig mer springa någonstans utan att fundera över vart det skulle kunna leda. Sanningen var att den dagen hade gett honom mer än bara ärret. Rävhuvudet av silver var en sak. Rävhuvudet vars enda öga var hugget på ett sätt som gjorde det till en avbild av Eishedernas urgamla symbol. Ibland fick tanken på medaljongen honom att skratta så att det gjorde ont. Han litade inte på någon Eishedern. Så han bar smycket till och med när han badade eller sov. Världen var en lustig plats, oftast lustig i bemärkelsen besynnerlig. En annan sak han vunnit där hade varit just kunskap, om en oönskad kunskap. Sen dess var hans huvud fullproppat av brottstycken av andra mäns liv, tusentals fragment. Ibland omfattade de bara ett par timmar. Ibland var det ett otal stumpar som sträckte sig över flera år. Minnen av hovliv och slagfält som tillsammans sträckte sig över gott och väl 1000 år. Från en tid före troll och krigen och fram till de sista slagen under Arthur Hökvinges väg till sitt kejsardöme. Alla dessa minnen var hans nu, eller kunde lika gärna ha varit det. När Lechin, Darrid och Talmanes klappade takten till musiken och de andra männen som satt utspridda bland borden gjorde dem sällskap. Män ur röda handen som stödde sin anförare i dansen. Ljus. Detta namn fick Märt att grimasera inombords. Det hade tillhört en samling legendariska hjältar som hade dött i sina försök att rädda Manetharen. Alla de män som nu slöt upp bakom röda handens baner trodde att de också skulle vinna en plats i sagorna. Husmor Dalvin klappade också nu och resten av skänkflickorna hade stannat upp för att se på. Även om de inte visste det själva var skälet till att männen följde Märt just de minnen han fått från andra. I hans huvud fanns nämligen minnen av fler slag och fälttåg än 100 män skulle ha kunnat vara med om. Vare sig han hade varit på den segrande sidan eller den besegrade, så mindes han hur slagen vunnits och förlorats. Och det behövdes inte mycket tankearbete för att omvandla den kunskapen till seger för röda handen, åtminstone hittills. De gånger som han inte hade kunnat finna något sätt att undvika strid. Flera gånger hade han önskat att dessa skärvor av andra mäns liv skulle försvinna ur hans huvud. Utan dem skulle han inte vara det han var nu. Ledare för en här på nästan 6000 soldater och med ständigt fler som ville ansluta sig. Utan dem skulle han inte vara på väg söderut för att ta kommandot över en invasion av ett land som styrdes av en av de förlorade. Han var inte någon hjälte och ville inte heller vara det. Hjältar hade den dåliga vanan att bli ihjälslagna. Att göra någon till hjälte var som att kasta till hunden ett ben och skösa in honom i ett hörn för att han skulle vara ur vägen, när det inte var att lova hunden ett ben och skicka ut honom på jakt igen. Samma sak gällde soldater för den delen. Utan minnena skulle han å andra sidan inte ha 6000 soldater runt sig. Han skulle stå ensam, Taveren och knuten till draken återfödd. En naken måltavla som de förlorade redan kände till. Vissa av dem visste uppenbarligen alldeles för mycket om Math Cawthon. Moraine hade påstått att han hade en viktig roll att spela. Att Rand kanske behövde både honom och Perrin för att kunna vinna sista striden. Om det stämde skulle han göra vad han måste. Det skulle han. Han måste bara vänja sig vid tanken. Men för den sakens skull tänkte han inte bli någon förbannad hjälte. Om han bara kunde komma på vad han skulle göra åt det fördömda Valeris horn. Han bad en liten bön för Moraines själ och hoppades att hon haft fel. Han och Betsy kom fram till änden av den öppna golvytan en sista gång. Och när han stannade kollapsade hon mot hans bröst med ett stort skratt. Åh! Det var ju underbart. Det kändes som om jag var i ett kungapalats. Kan vi inte göra det igen? Åh, det kan vi väl, snälla. Husmor Dalvin applåderade en kort stund. Men sen blev hon varse att de andra skänkflickorna stod overksamma. Hon var genast på dem och fick dem med yviga gester att pila iväg som en skock kycklingar. Betyder orden de 9 månarnas dotter någonting för dig? Det bara for ur honom. Det var för att han hade tänkt på Tyr and Greelerna. När han hittade de 9 månarnas dotter, och ljus måtte det dröja länge, tänkte han innerligt. När han hittade henne skulle det ingalunda vara som skänkflicka på ett värdshus i en liten håla full av flyktingar och soldater. Fast å andra sidan, hur skulle man kunna veta när det gällde spådomar? För det hade varit ett slags spådom, att dö och leva igen, att äkta de 9 månarnas dotter, att ge upp hälften av världens ljus för att rädda världen, vad nu det kunde betyda. Trots allt hade han ju faktiskt dött när han hängde där i sin snara. Om det var sant måste resten också vara det. Det gick inte att komma undan. De 9 månarnas dotter, sa Betsy anfått. Anfåddheten förmådde dock inte lägga band på hennes ordflöde. Är det ett värdshus? En krog? Inte här i Mayron, det vet jag. Det kan vara på andra sidan floden, i Arringill. Jag har aldrig varit i... Mert la ett finger över hennes läppar. Det spelar ingen roll. Låt oss dansa ännu en dans. Den här gången fick det bli en lantlig dans, någonting som hörde hemma här och nu, utan att vara förknippat med några främmande minnen. Fast numera fick han verkligen tänka efter för att kunna hålla isär dem. En harkling fick honom att vrida på huvudet och han suckade när han fick se Edorion stå i dörren med sina stålklädda handskar innanför svärdsbältet och hjälmen under armen. Den unge tairenske ädling hade varit en rundnätt yngling med skära kinder när Mert först spelat kort med honom i Cheers klippa. Men sen han kom norrut hade han blivit hårdare och fått en mörk solbränna. Nu hade han inga plymer på hjälmkammen och de en gång så siliga guldornamenten på hans harnesk var naggade och buckliga. Hans puffärmade rock, blå med svarta slitsar, började se medfaren ut. Du sa att jag skulle påminna dig om ronden så här dags. Edorion hostade med handen över munnen och var mycket noga med att inte se på Betsy. Jag kan komma tillbaka senare om du vill. Jag kommer nu, sa Mert. Det var viktigt att gå ronden varje dag, att inspektera olika saker varje dag. Det var någonting han lärt sig av sina ärvda minnen och det hade visat sig att de hade rätt i såna här sammanhang. Om han nu hade dragit på sig det här arbetet kunde han lika gärna se till att det blev ordentligt gjort. Det skulle kunna innebära skillnaden mellan liv och död. Dessutom hade Betsy dragit sig undan och försökte nu torka svetten ur ansiktet med förklädet samtidigt som hon slätade till håret. Lyckoruset tycktes ha gått över, men det gjorde ingenting. Hon skulle nog minnas. Dansa väl med en kvinna, tänkte han självbelåtet, så är hon nästan din. Ge de här till musikanterna, sa han, och stoppade tre guldmarker i hennes hand. Hur illa de än spelade, så hade melodin för en stund lyckats ta honom bort från Meron och den närmaste framtiden. Dessutom tyckte kvinnor om generösa män. Det här gick bra, minsann. Med en bugning så djup att han nästan kysste hennes hand till och han. Adjö på en stund, Betsy. Vi dansar mer när jag kommer tillbaka. Till hans förvåning skakade hon på huvudet och vickade förmanande med fingret under näsan på honom, som om hon hade läst hans tankar. Nåväl. Han hade aldrig påstått att han begrep sig på kvinnor. Han satte hatten på huvudet och plockade åt sig det spjut med svart skaft som stod invid dörren. Det var en annan gåva från de som bodde på andra sidan Cheer and Greelen. På skaftet fanns en inskription på gamla språket och spetsen hade formen av en kort svärdsklinga stämplad med två korpar. Idag tar vi dryckesrummen, sa han till Edorion. De steg ut i middagshettan, ut i Merons larmande tumult. Det var en liten stad utan ringmur, men likväl 50 gånger större än någonting han hade sett innan han lämnade Tjufloden. Strängt taget var det bara en förvuxen by. Det var inte många av husen i sten eller tegel som hade mer än en våning, och bara värdshusen hade så mycket som tre. Taken var täckta med träspån lika ofta som med tegel eller skiffer. Gatorna, de flesta bara hårdtrampad jord, var fulla av människor. Stadsborna själva var av alla de slag, men huvudsakligen från Carhain eller Andor. Visserligen låg Meron på Carhains sida av Erin Rin. Men nu tillhörde staden inget land utan låg och balanserade mitt emellan. Och folk från ett halvdussin olika nationer bodde där eller passerade den på väg någon annanstans. Sen Mert kom dit hade till och med tre eller fyra Aesir varit där. Trots medaljongen hade han hållit sig på betryggande avstånd från dem. Man behövde inte leta efter bekymmer, men de hade alla fortsatt vidare lika fort som de kom. När det verkligen gällde var turen med honom. Än så länge. Stadsborna skötte sina sysslor och tog för det mesta ingen notis om alla de män, kvinnor och barn i slitna kläder som vandrade runt med tom blick. De senare var alla Carhainier och brukade för det mesta leta sig ner till floden innan de återvände till flyktinglägren som omgav staden. Däremot var det inte många som gav sig av hemåt igen. Visserligen var inbördeskriget i Carhain slut, men det fanns fortfarande rövare och dessutom var de rädda för ejlkrigarna. Kanske var de rädda för att råka på draken återfödd också. Det var svårt att veta. Saken var helt enkelt den att de hade flytt så långt de kunnat och ingen av dem hade haft kvar till mycket mer än att gå ned till floden och stirra bort mot Andor på andra sidan. Bland dessa människor såg man också soldater ur Röda handen, ensamma eller i små grupper som traskade runt bland krogarna och butikerna, men också trupper i formation, bågskyttar och armborstskyttar i lädertunikor täckta med stålskivor, pikenerare i buckliga harnesk, ratade av deras överordnade eller plundrade från de döda på slagfälten. Överallt såg man ryttare med harnesk, tyrenska lansiärer med brätte och kam på sina hjälmar, carhanier i klockformade hjälmar, till och med en del andoraner i koniska hjälmar med gallervisir. Revin hade avskedat många av soldaterna i drottninggardet, män som varit alltför lojala sin drottning, och en del av dem hade anslutit sig till Röda handen. Genom trängseln vandrade månglare med brickor och ropade ut sina varor, tråd och nålar, salvor som skulle hela alla sår och botemedel för allt från blåmärken och tarmvred till fläcktyfus. Tvål, tändstop och grytor som garanterat inte skulle rosta, yllesockor, knivar och dolkar i prima andorstål. Det kunde säljaren gå i god för. Kort sagt allt som en soldat kunde behöva eller försäljarna trodde att de skulle kunna övertyga honom om att han behövde. Det var ett sånt oväsen att försäljarnas rop slukades i larmet så snart man kommit tre steg bort. Soldaterna kände förstås genast igen Mert och många hurrade för honom även om de var så långt bort att de bara såg den bredbrättade hatten och det underliga spjutet. Dessa kännemärken var lika verksamma som något adelsvapen. Han hade hört alla de rykten som gick om varför han inte gick i hjälm och rustning. De skäl som uppgavs var av alla de slag, från ren dumdristighet till att endast ett vapen smitt av den svarte själv kunde döda honom. Vissa sa att han fått hatten av Eishajer och att ingenting kunde döda honom så länge han hade den på sig. I själva verket var det bara en vanlig hatt som han bar för att brätterna gav bra skugga och för att den var en utmärkt påminnelse om att han skulle hålla sig borta från platser där han kunde behöva hjälm och rustning. De rykten som cirkulerade om spjutet med dess inskription som få ens bland adelsmännen kunde tyda var än mer utstuderade, men likväl kunde inget av dem mäta sig med sanningen. Klingan med korpstämpeln hade skapats av Eishajer under skuggans krig före världsfallet. Äggen behövde aldrig vässas. Och Mert betvivlade att han skulle kunna bryta klingan hur mycket han än försökte. Mert vinkade för att visa att han hört ropen. Ljuset skiner över först Mertrim. För först Mertrim och segern och annan smörja av samma slag. Medan han i sällskap med Edorion tog sig fram genom trängseln. Han behövde i varje fall inte trängas. Människorna makade sig undan så fort de såg honom. Han önskade att det inte varit så många av flyktingarna som stirrat på honom som om han haft nyckeln till deras bekymmer gömd i fickan. Han visste inte vad han kunde göra för dem, förutom att se till att de fick mat från vagnsfororna från Tyr. Många av dem var både smutsiga och trasiga. Kom tvålen ut till flyktinglägren, muttrade han. Trots larmet hörde Edorion. Ja, den mesta hamnar hos gårdfarihandlarna i utbyte mot billigt vin. De vill inte ha tvål. De vill korsa floden. Och om inte det går vill de dränka sina sorger. Mert grymtade buttert. Passage över till Arringill var någonting han inte kunde ge dem. Innan inbördeskriget och alla andra bekymmer brutit ut hade Meron varit en knutpunkt för handeln mellan Carhain och Andor, vilket innebar att det fanns nästan lika många värdshus och krogar som boningshus. Det var inte mycket som särskilde dem som Mert tittat in på i början av sin rond, från räven och gåsen till kuskens piska. Alla låg i stenhus. Det var fullt kring alla bord, och här och var kunde man vädra början till ett slagsmål, vilket Mert ignorerade. Däremot var ingen berusad. Flodporten i andra änden av staden hade varit Marons bästa värdshus, med solar insnidade i dörrarna. Nu var dessa emellertid förbommade med kraftiga plankor, en påminnelse till stadens värdshusvärdar och krögare att inte låta soldaterna från Röda handen bli druckna. Soldater slogs emellertid även om de var nyktra. Tyrenier mot Carhanier mot Andormen, infanterister mot kavallerister, en förstes män mot en annans, veteraner mot rekryter, soldater mot civilbefolkning. Innan slagsmålen urartade helt brukade de emellertid stävjas av soldater som bar påkar och hade röda armbindlar som gick hela vägen från handleden till armbågen. Truppenheterna fick turas om att bistå med rödarmar, olika män varje dag, och rödarmarna fick betala för all skadegörelse som skedde när de var i tjänst. Det gjorde att de bevarade lugnet med stort nit. På räven och gåsen var en kraftig medelålders lekare i färd med att jonglera med brinnande käglor. Och på Erinrins värdshus deklamerade en annan man, mager och tunnhårig, delar av jakten på hornet till eget harpakkompanjemang. Trots hettan hade de på sig mantlar helt täckta med tyglappar som fladdrade när de rörde sig. En lekare skildes hellre från sin ena hand än från sin mantel. De fångade större delen av publikens intresse. Många av åskådarna kom från byar där ett besök av en lekare var en stor tilldragelse. Till skillnad från flickan som stod och sjöng på ett bord på en krog med namnet De tre tornen. Hon såg nog så bra ut med långt, mörkt, lockigt hår. Men en sång om sann och trogen kärlek intresserade knappast de män som drack och skrålade här.